Är du en sån som har många minnen? Som minns mycket? Som kanske till och med kan berätta för andra att de minns fel? Är du en kom-ihågare? Eller är du en glömmare? Som inte har en aning om var du firade jul sist? Eller om det var 3 eller 13 år sedan ni bilade till Lofoten? Oavsett om du är en kom-ihågare eller en glömmare så spelar minnena en viktig roll i ditt liv. För det gör de för oss allihop. Vår kropp är gjord av atomer, celler och dillchips. Vår själ är gjord av minnen. Att våra minnen, händelser som vi är med om, att det är de som gör oss till de vi är, det är det få som säger emot. Visst, det går att diskutera arv och miljö och procent och hit och dit. Men att våra minnen är avgörande för vilka personligheter vi utvecklar, det är ett faktum. Särskilt viktiga för vilka vi blir verkar våra barndomsminnen vara. Om du som vuxen är deprimerad, kriminell eller avskyr Janssons frestelse så finns det alltid en förklaring att leta efter bland dina barndomsminnen. Och motsatsen, är du rik, konstnärlig, smart eller bara en person som gillar dig själv i största allmänhet så går det också att förklara med dina barndomsminnen. Årets säsong av känsligt läge handlar om vårt minne. Och idag handlar det om de där minnena som kan vara tydliga eller luddiga, men alltid är lika viktiga. Våra barndomsminnen. Välkomna till programmet. Jag heter Uje Brandelius. Jag står utanför en port på en gata i Vasastan i centrala Stockholm. Jag konstaterar att jag aldrig har varit på den här gatan, trots att jag har bott många år i stan. Jag plingar på en av lägenheterna. Med en dörr som är minst 1 meter högre än de dörrar jag brukar plinga på. En herre i fårskinsväst och tofflor öppnar dörren. Han hälsar mig välkommen och vi sätter oss i vardagsrummet som är tillräckligt spatiöst för att rymma en fullstor flygel i ett av hörnen. Jag är hemma hos Gunnar Bukt. Gunnar är 96 år och han bor själv i lägenheten sedan hans hustru gick bort för några år sedan. Han har ett långt liv bakom sig som kompositör av modernistisk orkestermusik. Jag vill träffa Gunnar för att han har ett rykte om sig att ha samlat på sig extremt många minnen under sina snart 100 år på jorden. Och att han minns nästan allt han varit med om. Idén är att jag och Gunnar ska leka kom ihåg-leken och prata barndomsminnen. Kom ihåg-leken har enkla regler. Man får ett ord och ska berätta om ett barndomsminne utifrån det ordet. Den leken ska jag och Gunnar leka. Du som lyssnar får gärna leka med. Jag har skrivit ner några ord på en papperslapp och tagit med till Gunnar för att öppna minnets slussar. Verbala madeleinekakor som ska hosta igång minnesmaskineriet hos oss båda, det är tanken. Första ordet på lappen, som råkar vara 3 ord, är mitt första minne.
Det var en junidag. Sådana här fantastisk försommardag, alltså med knallblå himmel och nyss utsprungna löv, solen sken och så, och det var, jag tittade upp i mig, det var plötsligt ser jag en stor farkost där, som sakta seglar över mitt huvud, fortsätter norrut mot Djursholm till, det var grått, avlångt, stort, det var mycket märkligt. Men jag såg att det seglade över mig. Det är grått var det alltså. Och jag frågade en av bröderna som råkade vara i närheten. Var det där för någonting? Ja, det är ett luftskepp, sa han. Jaha, sa jag. Och sen så skedde andra saker. Men långt efteråt så läste jag en beskrivning om Stockholmsutställningen 1930. Där fanns ett luftskepp. Det var det jag såg. Mm. Det här var alltså mitt tidigaste minne, går tillbaka till juni 1930. Och det kan jag ta gift på. Att ja, det är ingenting som jag liksom, jag har fullständigt klart för mig att det var mitt första minne. Jag är född 27. Så jag var då 2 år och 10 månader. Det är första minnet.
Man kan ju datera vissa minnen. Som du gjorde nyss med
luftfarkosten. Och jag tror att ett av mina första minnen, kanske det allra första, är från Jokkmokks marknad. För vi bodde nämligen i Jokkmokk under en period. Och jag vet när vi bodde där. Så att rimligen så måste mitt första minne vara någonstans ifrån 75-76, när jag var 5 år. Och den här marknaden är ju då fortfarande ganska stor. Men för en 5-åring så var den ju gigantisk. Alltså, det var smällkallt och det var mycket samer och det var renar. Och det var olika stånd, de sålde olika saker. Mycket sameknivar, sameslöjd och sånt. Och så var det en renride, alltså en sorts tåg med renar. Och jag minns inte mer än så, men jag minns liksom stämningen. Och jag minns kölden i kinderna. Och jag minns ljuset, marschaller och sånt som lyste upp. Det är nog mitt första minne.
Det är rätt sent.
Det är rätt sent.
Ja.
Nu är vi uppvärmda. Vi har båda levererat vårt första minne. Gunnars första minne visar sig vara lite mer exakt än mitt. Dessutom var jag dubbelt så gammal som Gunnar när jag upplevde mitt första minne. Ett faktum som Gunnar inte tvekar att pika mig för i en elegant roasting. Snyggt. 1-0 till Gunnar i Kom ihåg-leken. Att Gunnar har många och tydliga minnen från sin barndom, det står klart. Gunnar kommer ihåg. Han har också vidtagit åtgärder för att vi ska komma ihåg Gunnar. För ett antal år sedan så skrev han sina memoarer. Det finns ett Gunnar Bukt-arkiv och så har han en egen hemsida på internet. Vi fortsätter Kom ihåg leken med ett nytt ord. Musiken.
Min pappa var mycket musikalisk. Han spelade ofta. Och min äldsta bror var också mycket musikalisk. Han spelade cello. Så att de två musicerade och då jag satt och lyssnade bland och det, och det blev musik som jag sen som sitter bergfast därför jag har hört den med farsan och brorsan spelade. Det är ett av alla första minnena som musikminnena som jag har. Men den andra erfarenheten, det blev när jag plötsligt fick höra en musik som jag aldrig hört. Kunde inte förstå hur kan musik vara så här? Det var ju otroligt fascinerande, entusiasmerande. Det var andra satsen ur Beethovens 8:e symfoni som är en slags urverksmusik. Det låter som en tickande hela tiden. Och jag var helt ifrån mig och det blev startpunkten för att jag ville bli tonsättare. Tidigare hade jag komponerat lite, spelat piano och så, men var min pappa som noterade musiken. Men från och med nu var det jag själv som noterade musiken. Men det är väl de två viktigaste musikminnena från yngre och ganska unga dagar.
Du har ägnat hela ditt liv åt musik, men
hela mitt liv åt musik.
Men Beethovens 8, det var portalen.
Det var Beethovens 8, den andra satsen. Det blev då jag blev medveten, nämen det här, det är någonting för mig. Det här vill jag vara med om. Det här, det är det jag ska göra.
Mina musikaliska minnen från min barndom har helt, är helt annan sort. Det kan ha varit så att det var Kåldolmar och Kalsipper av Nationalteatern.
Och det var, vad heter det?
Kåldolmar och Kalsipper.
Kåldolmar och
Kalsipper, som är kalsonger, fast Kalsipper.
Ja, så, ja, ja.
Och det här är en skiva som har en historia. Man får följa liksom, ja, det är ett skeende. Det är som en opera helt enkelt. Och det är väldigt olika sorts musik på alla låtar. Och den här lyssnar jag på väldigt mycket.
Då gick solen i moln. ekade av stöveltramp. Det var den dag då soldaterna kom. Alla blommorna vissnade och dog. Det blev tyst på vårt torg.
Och jag kan också se hur den har påverkat mig. För jag vill ofta göra skivor som har en historia, som berättar en berättelse. Så att för mig är historieberättande och musik väldigt intimt förknippat. Så att där någonstans började min musikaliska resa.
Mm. Men du, det där med musik som berättelse, det är någonting som jag också har varit inne på. Alltså det finns det berättande momentet, tror jag finns väldigt mycket i musik, och där det inte finns, där tycker jag att det saknas någonting.
Mm. Gunnar, vad säger du om att vi tar en fika nu och fortsätter prata om en liten stund?
Jo, det går bra.
Ja.
Då kan vi sätta oss där.
Så gör vi.
Ja.
Vi sätter oss vid kaffebordet i Gunnars vardagsrum, där bokhyllor med tusentals böcker om konst och musik täcker väggarna från golv till tak. Till kaffet äter vi lussebullar som jag har köpt. Gunnar förstår inte först vad en lussebulle är för sorts bakverk. Men när jag visar honom lussebullen så förstår han.
Lussekatt, ja.
Ja,
det skulle du ha sagt. Okay. Lussebullen vet jag inte riktigt.
Förlåt. Jag var för oprecis. Ja. Vi tar med det här. Vill du ha en lussekatt, Gunnar?
Jag tar något i miau.
Att Gunnar, Gunnars bostad, Gunnars bibliotek, Gunnars musik och Gunnars vokabulär är från en annan tid, det känns tydligt. Och ändå har vi så mycket gemensamt. Både jag och Gunnar har ägnat våra liv åt musiken. Jag som låtskrivare och sångare i popbandet Dr. Cosmos, som låter så här.
Ett angrepp på vår monarki, en grön kurs i sociologi, en tidskrift med sekommendante Marcos vackra poesi.
Jag låg med henne i Sundsvall och Gävle, jag låg med henne i Malmö och Umeå, jag låg med henne i Tjeckoslovakien.
Gunnar, som kompositör av modern konstmusik, som låter på ett lite annat sätt. Gunnar och jag har båda gjort det vi drömde om att göra när vi var unga. Jag drömde om att bli musiker och kanske radiopratare. Gunnar drömde om att bli kompositör och skriva symfonier. Gunnar berättar om det där tillfället då han insåg att han ville bli kompositör. Och jag berättade om den här skivan som bestämde inriktningen på min musik. Men ärligt talat, var det verkligen så? Går det verkligen att förklara sitt liv, sina val, sin personlighet med enstaka händelser? Är inte allting bara efterhandskonstruktioner? Ibland får jag känslan av att vi lever i en sorts dramaturgisamhälle. Att en stark, tydlig och enkel story alltid vinner över den mycket tråkigare och mer komplexa verkligheten. Att vi har förklarat våra liv för oss själva och andra så många gånger att vi slipat bort allt motsägelsefullt som kan sabba storyn. Dramaturgi, storytelling, berättelse, narrativ, kalla det vad du vill. Den där lilla djävulen som sitter på våra axlar och kräver kausalitet, orsakssamband. Som kräver ett svar på frågan varför, fast det kanske inte finns något svar. Jag och Gunnar fortsätter komma ihåg leken. Nu med ett nytt ord. Skam.
Ja, det är från skoltiden. Jag var 16-17 år gammal och rektorn hade ett ärende in till vår klass. Och så kom han tillbaka igen och då gjorde han några grimas eller rörelse.
Varför
blev jag inkallad till rektorn efter att han frågade vad var det som du hade så roligt åt. Jag spelade oskyldig. Dagen därpå så gick jag in till honom och bad om ursäkt och bad honom att inte fråga vad det var jag hade så roligt åt. Han godtog ursäkten och sen var det inga problem med rektorn. Men det lustiga är, oändligt många år senare hade vi en träff i någon som var kvar i vår studentklass. Och då var det någon tjej som sa, men Gunnar, vad var det som hände? Varför kallade rektorn in dig? Jag ville inte tala om vad det var. Och jag vill inte egentligen tala om det nu heller. Så skäms jag för de tankar och sånt som jag hade. Det står väldigt levande för mig. Nej, jag vill inte tala om vad det var. Det är väl den värsta skamkänsla efteråt som jag har haft.
Ja, men så är det väl. Att ju liksom större skam, desto jobbigare att prata om.
Ja, när jag tänker tillbaka på det. Herregud alltså. Det var det. Men jag var ju bara 16-17 år gammal.
Jag tänkte lite grann, vad kan det vara? Alltså, du var 16 år och det enda du gjorde var att tänka tankar. Så väldigt skämt kan det inte vara.
Ja, nej men det. Jag tänkte att jag har det ungefär så värst var han efterhängsen i frågan om tjej som han vill se eller någonting, så att i den riktningen gick tankarna alltså. Okay. Och tyvärr gav jag uttryck för detta genom inspel och sådant, och det var ja, själva tankarna tycker jag så efter var förbannat dumma, och att jag visade det. Ja.
Min skam när jag var liten eller ung, det rörde så mycket om kläder. Min familj hade kommit på att man skulle köpa begagnade kläder, för det var ju bra. Och jag är ju uppvuxen på 80-talet, då var jag tonåring, och kläderna som vi köpte begagnade då, de var ju från 70-talet, och byxorna var jätte utsvängda. Så där som var på 70-talet, men absolut inte var på 80-talet. Så att jag hade jättemycket problem med det där, att ta på mig, alltså det där har jag tänkt på ganska mycket, varför jag skämdes så mycket för det. För det hade inte att göra riktigt med att vi var fattiga, för det var vi inte. Utan det var mer att vi var annorlunda i vårt bostadsområde. Det där hade jag jättesvårt att hantera och skämdes mycket för det.
Nej, men det där kan jag förstå, att man får ha andra lite mer töntiga kläder än omgivningen.
Jag kommer ihåg, alla fick såna här till exempel när det var vinter, då fick alla någonting som heter snow joggers. Det fick aldrig jag. Jag fick några så här Kalle Anka skor som de var jätte bred front. Och de var av läder och man skulle putsa dem. Och jag utarbetade ju strategier såklart för att slippa ha dem i skolan. Så att jag smusslade ner i min skolväska. Smusslade jag ner sneakers eller träningsskor som vi sa på den tiden.
Jo, men det är väl skam med sånt man vill dölja. Mm. Och i ditt fall var det då kläderna. Du ville inte se ut som en tönt helt enkelt. Och jag vill inte komma ihåg eller vill inte tala om det som jag skämdes för. Även jag var nära på att göra det alldeles nyss.
Vi tar ett nytt ord. Nu är ordet skäll. Har du givit eller fått mest skäll genom åren?
Ja, det var någonting jag tänkte på där. Jo, så här var det. Vi bodde i Mörby då. Och ute där var grusgång. Och jag hade såna spade med leksaksspade. Och så ser jag en mask där. Och jag delade den och så styckade den så där. Och så kommer min mamma ut och ser vad jag håller på med. Hon gav mig en utskällning utan like. Så här ska man inte göra med djur och sånt. Och jag slutade naturligtvis. Och sen på kvällen så ansatte mig dåligt samvete. Och jag grät och frågade mamma, men hur har masken det nu? Ja, den har nog säkert bra alltså. Men det där var en utskällning för livet. Mycket nyttig. Och skäll. Jo, som jag själv har skällt. Det gällde också min mamma. Hon klagade på pappa. Han var i närheten. Och han var si och så. Det blev aldrig bra. Då plötsligt blev jag topptunn och rasande. Och skällde ut henne. Att hon inte ska hålla på och skälla på min pappa alltså. Det var, jag blev helt enkelt rasande. Och ja, stora skrällen. Och, ja, och pappas reaktion var rätt märklig. Han gjorde som många karlar. Han tog till schappen. Han gick ut för att inte höra på det här längre. Men de har aldrig kommit tillbaka till mig och om detta.
Ja, när jag tänker på själv så tänker jag på två tillfällen speciellt. Det ena var när jag var med i scouterna och vi skulle ta knivmärket. Ja, man skulle uppvisa vissa färdigheter med kniven helt enkelt. Och vi hade varsin knivar och höll på där och visa. Men då fick jag för mig att jag skulle låtsas hota min kompis med kniven. Så jag lyfte väl upp kniven lite grann mot honom och sa någonting dumt så här, ja, på skoj. Och det såg en av scoutledarna. Och han blev topptunnor. Och det mynnade ut i att han skrek: "Du får inte ta knivmärket." Så det fick aldrig knivmärket. Mm. Och det andra minnet, det var när jag var på skolresa. Och vi var på Tivoli. Och skulle skjuta med luftgevär mot en pricktavla. Och då tog jag det luftgeväret och riktade mot min kompis. Och det fick ju en lärare syn på. Han skällde ut mig också efter noter. Och jag fick inte skjuta prick på den här tavlan. Det är två minnen av skäll.
Man lär sig mycket om sig själv när man tvingas blicka bakåt. Tydligen var vapenhot från min sida ett återkommande inslag i min barndom. Kanske var det musiken som räddade mig från att bli bankrånare. Hur som helst, musiken är min bästa kompis. Det finns ingen jag hellre umgås med. En helg utan barn och familj kan jag utan problem sitta vid pianot 12 timmar i sträck. Och på den punkten är jag och Gunnar rörande överens. Gunnar berättar att hans livs lyckligaste dag, det var den dagen då han gick i pension som rektor för Musikhögskolan i Stockholm. Han såg fram emot oceaner av tid framför flygeln som pensionär. Och så blev det. Nu för tiden behöver Gunnar inte ens flygeln för att umgås med musiken.
Minnena är väldigt levande och det är framförallt de angenäma minnena. Och med minnena inkluderar då all den musik som jag har hört. Och som fortfarande, när som helst kan jag kalla fram då Anton Klingar inom mig. Och jag behöver inte lyssna på dem direkt så att säga, utan de finns här. Jag behöver inte gå och höra Nibelungens ring på operan eller vad det kan vara. Jag har det inom mig för jag känner den så väldigt väl och får lika mycket glädje av att tänka på den som att lyssna. Så minnena är... Musikminne, det är ju mitt liv. Egen och andras musik. Det är mitt liv.
Skulle du ha lust att spela några takter?
Det var evighet sen jag gjorde. Men, och det blir inte något eget. Det blir förmodligen någonting klassiskt Beethoven. Alltså.
För P1s lyssnars skull.
Ni kommer säkert känna igen det. Ja, jag skulle vilja höra.
Beethovens månskenssonaten i öronen så lämnar vi Gunnar Bucht, 96 år gammal, och med fler minnen än de flesta. Känns det ett läge är slut för den här gången. Jag heter Uje Brandelius, producent var Emmy Bergqvist och programmet görs av produktionsbolaget Munk Studios.